Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Vad frågar du? Var det där en fråga?
Hela den här podden är ju byggd på misslyckanden. Aha. Och fiaskon.
Jag vet inte riktigt vad det är. Jag misstänker att du inte kommer bli så imponerad.
Hörru du Fredrik, är du bekant med begreppet main character energy?
Nej, det vet jag inte.
Det kan betyda lite olika. Det kan betyda att man dels tycker att livet är som en film och så berättar man alla sina anekdoter som att det var som i en film.
Ja, okej.
Men det kan också vara det som har lite mer med dig att göra då här.
Ja.
Det är en person som tycker sig vara huvudpersonen i sammanhang där den absolut inte är huvudpersonen.
Okay.
Det kan vara, en klassiker är en toastmaster på ett bröllop.
Mm.
Mm, som får höra vad duktig den var, vilken härlig toastmaster, vad rolig den var. Och då, till slut så är det så här, det som har hänt är att jag var toastmaster på ett bröllop idag. Det som har hänt är inte att min kompis har gift sig.
Nej.
Förstår du?
Ja, jag förstår.
Förstår du
Så du menar att vi ska prata om, men du vet att börjar vi prata om mig, det tar ju aldrig slut.
Nej, jag vet. Ja, men jag tänkte så förra veckan.
Men jag tyckte att den här första punkten, den passade rätt så bra på mig också.
Vilken då?
Ja, just det.
Det är det här. Ja. När du har ramlat utanför makeriet på vintern.
Ja.
Då har ju du ramlat som en seriefigur.
Ja, och det ska berättas.
Ja.
Och sen blir jag så förvånad med andra människor. För när jag ramlar utanför makeriet, då vet alla om det.
Ja,
och jag delar gärna med mig av det. Och, sådär. Och det är en huvudgrej. Men sen blir jag så otroligt förvånad av den här andra människotypen som liksom så här, man har känt dem i 8 år och sen så här, ja men jag har bestigit Kebnekaise 18 gånger. Så det har aldrig kommit upp. Liksom.
Nej.
Det har aldrig... Nej, men jag var Moder Teresas högra hand i Calcutta i 18 år och hjälpte fattiga barn. Men det har aldrig liksom, det har aldrig nämnts.
Nej. Bara att folk går runt och ramlar hela dagarna utan att berätta det för
Exakt.
Dig.
Exakt, ja. Det är sånt som folk bör veta, speciellt när det händer mig.
Precis, ja nej men det var ju så, i förra veckan så var ju du och pratade om hemmaborgen och dig själv. När ÖSK hade årsmöte. Och sen i tisdags här så var du i Stockholm en sväng och pratade lite också.
Ja, ja. Och igår var jag på Örebro Syrianskas upptakts livesändning.
Herregud.
Jag satt och pratade där i 40 minuter i tv.
Ja.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och vad fick du sagt där då?
Ja, då pratade vi om både lokal fotboll och Örebro Syrianska och ettan. Mycket trevligt var det.
Ja.
De hade en studio som var snyggare än oss.
Ja, det förvånar mig inte en sekund faktiskt.
Snyggare än vi har. Och,
är det sen, Mattias Kurt fortfarande?
Ja, Mattias Kurt var där också tillsammans med en armé med liksom så här, produktionstekniker och jag är teknikansvarig. Och det var liksom det bara människa efter människa efter människa. Jag sa, skulle vi göra det här på en dag, då skulle Pierre Boqvist få göra allt.
Ja. Exakt. Ja, du, vad var det i tisdags då?
Tisdags upptaktsträffen.
Ja.
I Stockholm.
Precis.
Och på tal om det där med att allting är en film.
Ja.
Vet du vad som hände?
Nej.
Det var så här att... Det är typ 200 personer kanske därifrån.
Ja.
Och det är från liksom tränare, spelare, ja, klubbledare, förbundsfolk och medier. Vi ska käka lunch. På ett hotell. Vi kan kalla det för Quality Hotel Friends.
Mm, ja.
För att det var det. Då sätter vi oss där. Och sen så börjar vi äta. Det kommer in en fin fisktallrik. Som de bjuder på då. Och jag tycker det är jättekonstigt. Jag är så här, du vet, det är en vit fisk. Fin med potatis och sås. Och jag börjar så här skära i fisken. Och den är ju rå. Den är inte kokad. Den är inte lagad. Den, okay. den har liksom inte, den har, den, skulle man ha kastat den i vattnet så hade den simmat iväg. Så, och det blir liksom, jag tittar mig runt så här. Och alla sitter och käkar. Så här. Och det blev som kejsarens nya kläder. Liksom
det här, oh, vad gott det är.
Ja, här sitter 200 personer. Fisken, kocken har ju inte lagat fisken.
Nej.
Men ingen säger någonting. Så jag vänder mig om och då sitter Kalle Holmberg och Christian Järvi bakom mig. Och då tittar jag, Kalle har ju inte rört sin fisk.
Nej, okej.
Okay. Och Christian Järler har också den här, han påpekar också att den här är rå. Och då börjar det liksom så här, det är någon som har sagt till, så det börjar koka runt, så det kommer ut 200 nya.
Va?
Ja, ja. Och på mitt bord, där sitter ju snälla reportrar från runt om Bonjeland. Liksom, så här. Mm. Du vet, från Borlänge Tidning, från Gävle Dagblad. Lukas Salin från Sundsvall.
Yeah.
Och alla är liksom så här, ja, men det kanske ska smaka så här, jag vet inte. Och då kommer de ut, och då gör de den där grejen att de här känner fel, men ändå inte. Så här. Fisken är rimmad, men vi tog ett gemensamt beslut och kasta in den i ugnen en stund till. Och då var den ju liksom så här så att den föll isär som den ska göra.
Ja.
Ja, men där har du filmmanuset.
Men hur kan de ha missat att lägga fisken i ugnen från
otroligt
första
märkligt.
Början?
Ja, men du vet när man skär upp fisk.
Det måste ju ta ganska lång tid, tänker jag, och laga fisk till 200 personer.
Ja.
Då borde man märka, och då måste jag blivit klara 3 timmar innan det var tänkt att de skulle vara klara.
Ja. Ja, det var jättemärkligt var det. Men till slut så var den god. Men då hade ju många ätit. Min vän ifrån Gävle Dagblad, en ung kille. Han, när jag vände mig om, först så tittade jag på honom. Han har inte rört fisken. Sen vände jag mig om till och pratade lite med Christian Järler. Vände mig om igen.
Mm.
Då är hans fisk borta. Aha. Den råa fisken är borta.
Så då har han ätit upp den ändå?
Ja, då tittade jag på den och då var den så här, såg väldigt ung ut. Jag vet inte hur gammal han är, men det var, jag påminner om min son lite sådär. Så jag bara sådär, vad fan har du ätit upp fisken? Den är ju rå liksom. Han tittar bara på mig och sen säger han, ja, jag var ju hungrig.
Lille vän.
Ja, lille vän. Ja. Va? Det hade kunnat vara bildäck där som låg.
Ja,
på. Han hade ätit upp den då. Mm.
Hemskt att servera så där mycket fisk också.
Dålig dag på jobbet för kocken.
Ja, väldigt, väldigt. Ja. Jaha, men i övrigt då? Det brukar ju vara rätt så tråkigt på de här upptaktsträffarna.
Jag tyckte att det var ganska trevligt faktiskt. Ja, men det blev inte riktigt det där. Du vet, de brukar ju se ut som de sitter på de anklagades bänk. Och vi har pratat om det där. Ingen vill berätta några hemligheter. Men jag tyckte att Ramin från Discovery och Adelisa Grabus, jag tyckte de klarade sig ganska bra på scenen den här gången faktiskt. Det var ju domaren, vad heter han? Farouk Nedi tror jag. Han var ju uppe och skulle förklara hans regeln. Och
han står där fortfarande.
Det blir så otroligt rörigt. Otroligt rörigt.
Ja.
Och han själv säger att nej, men vi domare vet inte heller. Så, men nu ska jag förklara hur det går till. Det var ingen som blev... De gjorde en sån här undersökning. Det var 73% som sa att de förstod hans regeln, tror jag. Och efteråt var det faktiskt 75% och jag har aldrig blivit så förvånad i hela mitt liv.
Jaha, jag blir förvånad att det var 73 från början.
Ja, det är en dålig självbild.
Ja, verkligen. Ja, nej, jag har också varit på något sån här där de spelar upp en sekvens och så ska expertisen i publiken ska trycka in när det här gult kort, rött kort eller är det ingenting. Och det var ju så all over the place så att det finns ju inte. Men det, så där är det.
Men de ska slå ner på, återigen, det har de ju sagt i jättemånga år, men återigen slå ner på den här reaktionen.
Okay.
Omringa domaren, skälla på domaren och den, och vifta med händerna och uppvigla publiken. Det ska de dra ner, det ska de slå ner på med UEFAs goda minne, för att man tycker att det drar ner fotbollens anseende tydligen.
Okej. Okay. Så den här grabben i Djurgården då som gjorde mål på straff och sen vifta med, så har du sett det?
Ja, precis. Liksom.
En sång, det är kanske ett bra exempel på sånt som... Men han fick ju i och för sig också gult kort.
Ja, det fick han faktiskt. Ja. Men det fick han. Ice in my Wayne.
Ja, det är någon NBA-grej. Jättetöntigt att komma släpande.
Han har ingen NBA-aura.
Nej.
Den lille gutten.
Nej, jag skällde ut vår kollega här som är djurgårdare på jobbet. Han fick ta det här i måndags.
Ja, det tycker jag.
Och så var det här med tipsen då som det alltid är på upptaktsträffarna. Berätta.
Ja, ÖSK kom ju 8 förstås. Både media tippade ÖSK 8 och även tränare och spelare. Så ja, allt i sin ordning. Ja, men det känns som ett ganska rimligt tips. Jag tycker att ÖSK borde kunna satsa på en topp 8 placering. Om det då blir 8 eller om det blir 4 eller 6, det går inte att förutspå. Sammantaget tycker jag att många klubbar känns som att de säger att ja, men det är tufft förra året, men nu mår vi lite bättre, men vi mår inte tillräckligt bra för att gå upp i Allsvenskan. Det är ungefär hela serien som säger exakt samma sak.
Ja.
Och sen har ju medierna och även alla egentligen isolerat 3 stackars får som ser svagare ut än de andra, som är liksom separerat från jorden, och vargarna kommer, och det är ju då förstås Oddevold, som är en klubb som är på en helt annan organisatorisk nivå. Uddevalla där, de tränar tydligen på eftermiddagarna och tränaren har något annat jobb vid sidan av. Däremot så är alla medvetna om att de har sprungit igenom ettan, och det kan betyda att de är bra, i alla fall på våren. Och sen då Skövde, som ju ska börja spela fotboll, är det tänkt. Och sen efter att ha gjort den här väldigt konkreta satsningen som Tobias Linderoth gjorde. Och sen då Gävle, som alla tycker är dåliga.
Det ska alla tycka om Gävle.
Ja, absolut.
Det tyckte ju alla, och när de hängde kvar i Allsvenskan 10 år i rad, så tyckte alla att de var jättedåliga egentligen då. Det ska bara vara så.
Det ska vara så. Ja. Annars har ju Thomas Bengtsson, tränaren och sportchefen där, gjort ett otroligt dåligt arbete.
Exakt.
Ja. Nej, men det håller jag fortfarande som... Jag går inte omkring och blir frustrerad när ÖSK förlorar. Men det blev jag faktiskt borta matchen mot Gävle i förra säsongen. När Kalle Holmberg gjorde 1-0 och ÖSK var på väg att vända säsongen. Och sen så på 3,5 sekunder i andra halvleken så vände Gävle till seger 2-1. Och de var så otroligt glada. Och hade spelat sån otrolig skitfotboll för att vinna den här matchen. I alla fall stora delar av den. Det kunde jag inte riktigt ta.
Just det. Ja, vad sa Järdler och Kalle om 8:e placeringen då? Tar de den bara sådär, eller?
Ja, de sa väl inte något speciellt om den. Att de tar väl den. De har ju ingenting. ÖSK som lag, Järdler och ÖSK som hela klubben har ju absolut inget emot att det inte läggs några förväntningar på. Det är egentligen, det är väl halva projektet för ÖSK just nu. Det är att liksom hålla nere förväntningar.
Ja, och det där var väl våran kollega Lasse inne på i en krönika för inte så länge sedan, att man kanske lite grann har kommit ur skogen på något vis. Man har kommit ur det här att vi borde få spela i Allsvenskan faktiskt, för att vi tycker det, och självbilden och allt det här, att man har kommit bort från allt som man tycker att det borde vara, och kanske även vad omgivningen tycker att ÖSK borde vara. Vi kanske är lite förbi det nu och har fötterna lite mer i verkligheten.
Ja, främst tror jag det handlar om ganska mycket alltså ödmjukhet kring vad Superettan är. För 2022 så tyckte jag knappt att bilden var väl lite att ÖSK spelade med någon typ av all-star-team i serien. Och det inte fanns några... Alltså, det var det bästa laget. Nu förstår man ju att det är otroligt massa spelare runt om. Kalle är absolut toppklass. Kanske en av seriens 3 bästa spelare. Kanske den bästa.
Ja.
Men sen resten så skulle man ju kunna ta in 10 andra från, om man handplockar dem, som skulle vara mycket bättre än de ÖSK har. Även, jag säger inte att ÖSK är ett dåligt lag, men jag menar, om man ska ta fram den allra bästa i serien så är det ju ingen förutom Kalle som kan påstå att man skulle platsa i det laget.
Nej. Och i toppen då så fanns var det Öster och Degerfors som var på både media och spelare och tränare?
Ja, precis. Det var samma. Öster, de har ju uttalat att de går för att gå upp. De är ju långt in i det här projektet att försöka ta sig tillbaka till Allsvenskan. Och så det är ganska naturligt att en sån relativt stor klubb med SM-guld på meritlistan och ny arena och allting, så att de ska satsa på att gå upp egentligen varje år. Och det gör de nu också med en ny tränare, Martin Foyston, som jag passade på att fråga lite om det där, att han ju faktiskt var aktuell som ÖSK-tränare våren 2022. Och han är ju ganska öppen med det och sådär, berättar om ja, hur han uppfattade kommunikationen med klubben och sådär. Och jag tror att han kom väl in i diskussionen samtidigt som Stuart Baxter backade ur.
Mm.
Så han upplevde ju, han är inte riktigt medveten om det tror jag, men det är bakomliggande spelet. Men han upplevde ju som att det fanns liksom ingen tydlighet. ÖSK tog kontakt med honom om en tränartjänst, men han visste själv, han fick aldrig riktigt veta om det var en assisterande tjänst eller om det var en chefstränartjänst. Mm. Eller, och så han tyckte att det här, de vet inte riktigt vad de vill och de vet inte vad de vill ha mig till.
Just det.
Så han backade ur hela grejen. Och där, ja, Martin Foyston verkar vara en riktigt duktig fotbollsman. Liksom. Så där kanske ÖSK gick miste om någonting. Han gick ju vidare sen och blev assisterande i Häcken. Och från och med i år då, så är han huvudansvarig i Öster. Och sen laget Öster, alltså, de kan mycket väl vinna serien. Men jag tycker inte det är långt ifrån att det är några garantier. Jag håller nog Degerfors som favorit i serien sett till trupp. Och ja. Jag tror att de egentligen är de bästa. Och sen hur de tar sig an superettan och hur de tar sig an att, för de kommer ju inte gå rent liksom. Hur de tar sig an motgångar kommer att avgöra hur det går.
Där verkar ju William Lundin satsa på Johan Mårtensson som kapten och så här. Han hade väl med sig honom också på upptaktsträffen. Ja. Pratar du något med Johan?
Ja, precis. Vi ska göra en intervju med honom. Så jag pratade lite så bara fram och snicksnackade med honom. Han går ju med ett stort sånt här skydd för hela benet och kan inte böja benet.
Precis.
Så det kommer nog ta en stund innan han är tillbaka i full form. Liksom. För nu kan han, ja, ni vet ju alla vad som händer med ett ben om man inte kan böja det eller stödja på det under längre tid. Det kommer ju ta tid innan han är tillbaka.
Mm.
Det pratades väl om 4-6 veckor eller något sånt.
Jag fann med att det var typ lagom till derbyt mot ÖSK.
Ja, precis.
ÖSK.
Jag tror nog att han inte spelar derbyt. Alltså. Det lät inte heller. Att han är säkert, det finns säkert gott hopp om att han är frisk då, men att han är i slutfasen av rehabilitering och att det inte kommer spela.
Exakt.
Mm.
Mm. Okej. Okay. Och sa han någonting om det här favoritskapet då, Johan? Eller?
Nej, inte Johan så mycket. William Lundin pratar ju lite om det. Och ja, de verkar ju inte vara jättestressade över att vara en av favoriterna. Pratade också med Stefan Lundin, Williams pappa.
Ja.
Ja, pratade en del. Vi har ju gemensam historia där när från säsongen 2004 när ÖSK kastades ur Allsvenskan, så
precis,
var ju Stefan Lundin tränare. Så han hade ganska roliga anekdoter kring det där, hur han sista dagen sa, berättade han sista dagen på jobbet så kom tydligen det här beskedet. Och han kom liksom ungefär som, han berättade också ungefär som en film. Det var ungefär som en film, sa han. En sån amerikansk film, man tömmer kontoret och går med sin låda. Så han kom ut ur kontoret och då mötte han dåvarande sportchefen Peter Johansson som sa att vi beslutet gick emot oss. Och då såg han samtidigt så SVT-journalist springa ut och jaga folk och liksom utanför på gården. Så Stefan
Lundin, det var också lite som en film.
Ja, Stefan Lundin berättade att han smög sig därifrån.
Sprang till bilen, den här journalisten med en sån här kamera med en sån här stor rund blick ovanpå också.
Ja,
som bara smällde och smällde. Ja,
men den där scenen som alltid är i filmer, när någon ska gå ur en bil och som blir totalt omringad av journalister som springer och skriker på. Alltså,
yeah.
Jag har jobbat som journalist i 30 år, jag har aldrig sett det där.
Nej.
Har det någonsin skett? Liksom?
Det är väl Hollywood-kändisarna som blir förföljda av de här paparazzi-människorna som frågar om din senaste skandal eller vad det nu
ja,
är.
Ja, man då... kanske frågar för att just trigga en... Men i filmerna, då frågar de ju riktiga frågor. Liksom,
ah, ja, precis.
Jag kan tänka mig att en paparazzi kan skrika.
Hur bemöter du det här politiska beslutet?
Ja, ja nu, visst. Och som bara, är det 100 stycken som... Ja. Ja, möjligt att det är en brittisk grej eller en amerikansk. Men i Sverige ser det, vi kan slå fast att så jobbar inte journalister
i Sverige. Nej, inte riktigt.
Nej, men det var trevligt. Det är alltid kul att träffa Stefan Lundin. Vi hade en stormig relation, men det var kul att träffa honom.
Mm. Ska vi gå vidare till det här med Peter Gvargis?
Mm.
För han är ju klar nu då.
Ja, det sker ju nu medan vi sitter här.
As we pod.
Ja, precis.
Berätta.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mm. Peter Gvargis.
Jag kommer in på lån då från Malmö FF under hela säsongen. Intressant. Det är en spelare med en jättehög verkshöjd. Sett som en jättestor talang i svensk fotboll. Har ju spelat i England för Brighton och spelat en del, inte mycket seniorfotboll där. Men sen är det ju en karriär också som aldrig riktigt har blivit så läcker som man har trott. Det har alltid kommit någonting emellan. I Malmö så var det väl ett rött kort som gjorde att det spårade ur lite. I Jönköpings Södra när han var där på lån så började han helt magiskt. Vi såg ju det, blev vittne till det i andra omgången 2022 när han var totalt dominant och bland det bättre man har sett i Superettan. Jag gjorde ett mål och sköt i stolpen. ÖSK hade aldrig vunnit den här matchen. Det var Axel Kjells första match efter han tog över efter Joel Cedergren fick sparken. Och känslan var att ÖSK hade aldrig vunnit den där matchen med Peter Gvargis på planen. Så bra var han. Sen blev han ju skadad, gick ut i paus. Matchen efter så blev han sletans under korsbandet och var borta resten av säsongen. Han kom ju sen då till Degerfors inför förra säsongen. Och så det är ju bara att räkna. Han kom in, han slet ju av korsbandet i april, 18 april eller något sånt där. Och sen säsongen började ju i början av april. Så det var mindre än ett år efter korsbandsskadan så kom han till Degerfors för att spetsa deras lag i Allsvenskan. Och det kunde han ju inte helt enkelt göra. Han spelade 24 matcher men gjorde bara ett mål och en assist i en ganska blek säsong.
Ja. Yeah.
Så, men det kan man ju, är glaset halvfullt för ÖSKs del, så kan man ju tänka sig att det var lite efterdyningar från att han inte kom fullt tränad, inte i form, med lite efterdyningar från knäskadan och att det tog tid. Liksom.
Och att det också var i Allsvenskan ska man ju komma ihåg. Nu i Superettan så kanske man kan hoppas i alla fall på något som liknar det man såg i J-Södra då. Men han är också 23 år nu. Och det är som du säger, det har inte blivit så här det här man satt och tänkte att det skulle bli. Är det lite upp till bevis nu för Peter
Gvargis? Ja, verkligen. Han träffade Jonas Brännby, våran kära kollega, inför säsongen förra året. Och då pratade han ju i termer om att han ville vara ödmjuk, men han kanske siktade på att vinna skytteligan i Allsvenskan. Han sa också, när man läser lite noggrannare bortom de där rubrikorden, så säger han också att den här säsongen kommer visa om jag är den spelare som jag tror eller om jag inte är det. Så sa han. Så liksom, han visar ju då att inte det den här säsongen. Men att han redan för ett år sedan tänkte i de banorna visar ju, ja, det understryker verkligen det du säger. Det är upp till bevis. Så. hans kontrakt med Malmö går ju också ut efter säsongen. Så ja. Malmö väljer att låna ut honom. De har ju då helt gett upp hoppet. Det finns ju också en liten varningsflagga där. Om det skulle gå bra för Peter Gwargis i ÖSK så är ju risken jättestor att Malmö helt enkelt säljer honom i sommarfönstret.
Mm.
Och ÖSK kommer inte kunna göra någon... Ja, jag inbillar mig att de inte har något stipulerat i något kontrakt som hindrar Malmö att göra det.
Nej.
Och då har man ju en liknande situation faktiskt med Dennis Hymmet 2021 och Carlos Strandberg.
Mm.
Som båda då försvann under sommarfönstret sålda av en annan klubb utan att ÖSK fick in några pengar som gjorde att man inte kunde ersätta spelaren.
Mm.
Hymmet försvann ju också typ 11:45 när övergångsfönstret stängde. Så det har ju varit dramatiska saker. Och ÖSK sätter sig lite i den situationen igen. Utsätter sig för den risken. Det är ju ingenting man kan, som fattig, så är det ingenting man kan göra åt.
Nej, nej.
Men det är bara att konstatera att det är så. Flyger Peter Gwargis i ÖSK under våren så kommer de förmodligen inte spela i ÖSK under hösten. Spelar han mindre bra då får ÖSK dras med honom hela året. Så.
Just det. Och vart rent fysiskt på plan sätter vi Peter Gwargis och vad innebär det liksom för övriga laget?
Mm, ja, men det är ju det här med Kalle Holmberg. Att Peter Gwargis är ju ändå en tänkbar ersättare till Kalle som anfallare de gånger han är avstängd eller ja, förhoppningsvis blir han ju inte skadad, men om han skulle bli skadad. Det är nog det bästa alternativet. Han är ju inte en klockren nia.
Nej.
Och kan förmodligen inte spela ensam nia. Men han är nog det bästa alternativet som anfallare. Men då behöver han ha en kompis där framme. Så det löser väl det problemet som ÖSK-supportrarna har pratat väldigt mycket under året och egentligen förra säsongen också. Att vi behöver en anfallare till om det händer någonting med Kalle. Och det här är ju inte, det har jag sagt många gånger förut, det har ju inte varit någon hemlighet för ÖSK. Det här är ju de har ju gamblat med att Kalle, som ju har en väldigt bra skadehistorik, han har ju inte varit skadad. Man har gamblat med att han inte skulle bli skadad.
Mm.
Men det här gör också, jag tror att Mohamed Saids skada och Adam Barks skada har gjort att ÖSK blev mera sugna på att ta in ytterligare spelare.
Mm.
Och så svar på din fråga, var ska han spela? Han kommer förmodligen spela på någon kant, kan jag tänka mig, när Kalle Holmberg spelar.
Just det.
Och sen är han också backup som nummer 9.
Mm.
Men då tillsammans med någon annan. Som,
just det. Mm. En annan spelare som du har skrivit om i veckan här är ju Wessam Dukan.
Ja.
Och ja, du skrev om det här att han måste ha ett kontrakt för att få spela helt enkelt.
Mm.
Kommer detta kontrakt att skrivas?
Ja, jag har uppgifter på att det kommer göras.
Mm.
Mm. Det är inget offentligt, inget bekräftat. Men jag tror att det kommer ordna sig för ÖSKs del. Och sen... Nu är han ju aktuell på grund av att det är en hel del skador. Eller hel del, vi ska inte överdriva. ÖSK har absolut ingen skadekris. Men han har ju spelat när Krona, Mohamed Said och Adam Bark har varit skadade. Så då har han spelat helt plötsligt då, utan att egentligen ha tränat kontinuerligt med truppen. Så det har ju visat sig att han behövs helt enkelt. Nu tror inte jag att han kommer ju få speltid säkert i Superettan. Men så jättemycket tror jag inte att det kommer vara första året. Det får vi se. Han är, det är en intressant spelare. Han klarar sig jättebra mot Jönköping och jättebra mot VSK. Men det är samtidigt en trevlig kille också att prata med. Men han har inte de där vansinniga spetsegenskaperna som man bara ser. Att herregud, han är 2,5 meter lång och kan nicka nej, bollar. Han är världens snabbaste spelare. Det här är ju en klok central mittfältare som klarar alla situationer, men som inte jag har i alla fall identifierat de här extrema höjderna i.
Just det. Det blir inget monsterkontrakt kanske?
Nej, det blir säkert någon typ av liksom det här ingångskontraktet.
Mm.
Mm. Intressant är det där att han är kompis med Elias Pilström.
Ja, just det.
Kanske vi pratade om förra gången.
Jag tror det var hans bästa vän. Var det
hans
inte
bästa
där
vän.
Du sa?
Ja, precis.
Ja, du skulle ju, jag gav ju dig läxa att göra ett rep om. Det har du inte gjort.
Nej, det har jag inte gjort. Ja, men det finns ju absolut. Skulle Vessam spela och Elias spela så är det väl en jättebra grej inför derbyt.
Annat på Silly-fronten. Vi satt ju för några veckor sedan och pratade om Filip Rogic. Mm. Det här ryktet som vägrade ge sig. Mm. Nu har Filip Rogic efter en otroligt märklig historia hamnat i Nordic United.
Ja.
I division 1.
Ja, otroligt märkligt.
Vad är det som
och det
är pågår?
Lite deppigt.
Väldigt deppigt, ja. Måste man säga.
Ja,
det trodde inte jag.
Nej.
Ja, för hur blev det så här?
Sätta det i sammanhang, så ja. Varför det är deppigt, det är ju mycket på grund av att United Nordic, eller Nordic United eller vad de heter, det är ju en klubb som har ett tvivelaktigt rykte. Södertälje klubb som förföljs av olika skandalrubriker med tanke på hur de ersatt spelare och sådär. Så det är väl det är sammanhanget varför det är deppigt. Sen är det ju också en sportlig grej att Filip Rogic då, som är färsk thailändsk mästare egentligen förra året tror jag att det var. Och finsk mästare i två raka klubbar.
Mm.
Utan att vara en nyckelspelare i någon av dem, men han har ändå fått speltid i båda. Landar helt enkelt i division 1 i en klubb som egentligen bara de som driver klubben tycker det är bra.
Mm, ja.
Det visar väl att det är i ekonomiska termer i Superettan med de klubbarna som finns runt omkring inte finns någonting att hämta egentligen. Alltså en klubb som Nordic kan utklassa en klubb som ÖSK i ersättningsnivåer. Och sen har jag hört att det kan finnas någonting i hans sociala situation. Han är ju gift med Felicia Rogic, fotbollsspelaren, från och bor i Eskilstuna. Att det finns någonting där, att han nu behöver vara i Eskilstuna. Det var en märklig karriär i Serbien också.
Ja.
Han spelade ju någon Belgradklubb där som man aldrig hört talas om. Någon IMT eller något liknande, jag vet inte. Jag såg YouTube-klipp när han blev utvisad i ett inhopp. Och jag tittade på den där situationen 8 gånger och förstår inte varför. Han gör ju ett inhopp då och sen blir han utvisad nästan direkt. Han får 2 gula kort. Jag tror att det är hans... att bollen studsar upp på handen och han får det andra gula kortet på det sättet. Men det blev ju också den sista insatsen han gjorde. Han spelade, jag vet inte om han spelade 2 matcher eller någonting. Väldigt märkligt. Om det nu skulle vara en sociala situationer så visste han väl det. Borde han väl haft en aning om det när han flyttade till Belgrad helt plötsligt.
Mm.
Jag har också undersökt det där om man får spela för United Nordic nu.
Just det.
Eller om man får vänta eftersom man har ju faktiskt spelat för den här Belgradklubben. Jag har fått lite olika. Och sen så blev det lite för krångligt för undertecknad.
Ja.
Det blev för många paragrafer. Vi får nöja oss med att säga att det finns olika åsikter om Filip Rogic kan spela innan sommarfönstret för Nordic.
Just det.
Det handlar ju om hur många klubbar man får representera då.
Just det.
Jag har hört att någon sa att det måste gå 16 veckor i karens. Så i sånt fall är det ju 4 månader, då är vi framme i
augusti. Ja, det är ju ganska, det är ju sommaren då.
Ja, precis. Nästan. Det är sommarfönstret, det är när sommarfönstret öppnar.
Mm.
En annan säger att det är helt okej. Man kan representera upp till 3 klubbar. Men vi får se vad som händer om man kommer till spel i premiären då.
Mm. Ja, lite trist.
Jag tycker att det är trist. Filip Rogic är på något sätt en spelare. Det är roligt när Filip Rogic spelar. Det händer saker.
Mm.
I Örebro har han ju gjort extremt många avgörande mål och sådär. Det är en festlig spelare. Men tyvärr så, ja, karriären har inte varit lika festlig de senaste åren.
Nej, så är det.
Mm.
Imorgon är det ett festligt genrep mitt på dagen i Stockholm.
Mm.
Mm. Du ska dit.
Jag ska dit. Det är Lidingö.
Bosan.
Är det Bosan?
Jag har inte börjat.
Jag har inte kollat upp var Jag har sökt akkreditering, jag har inte fått svar, så vi får se. Det kanske är behind closed doors.
Se om du är välkommen. Ja, ja, okej. Jag har stängt genre efter vore något där.
Ja, spela in i Bosan, då är det frågan om du kommer att ha publik. Alltså.
Ja, ingen aning.
Det är
inte byggt för att ha
publik. Och det är Djurgården trots allt. Så. Men poängtera kanske att nu sitter vi bara spekulerar.
Nu sitter vi här och gissar rakt upp och ner. Precis. Men genrep mot Djurgården som har gått till cupfinal och ser ganska så bra ut faktiskt. Det blir en tuff, ett tufft genrep.
Verkligen. Mm. Det är som att det är designat för att ta ner förväntningarna lite alltså.
Ja.
De här matcherna som de har spelat på slutet mot Västerås och Djurgården. Det kanske är, vem vet, det kanske är för att man tänker sig att man inte vill komma in i säsongen med omöjliga förväntningar på axlarna.
Styva i korken.
Nej, jag tror också att det blir svårt och ÖSK kommer få spela försvarsspel mestadels. Det blir ju också nu debut för Peter Gvargis och det blir ju väldigt, väldigt intressant. Det höjer ju temperaturen på den där matchen väldigt mycket. Så den sänds väl på Discovery tror jag. Det blir spännande, jag hoppas det kommer in.
Ja, vi får se.
Ja, det förväntar jag mig. Annars blir det, tar det hus i helvete.
Nu ska du få se på fan där ute på Bosan. Okej, men du, är det dags för vad hände med honom?
Ja, det tycker jag.
Är det där du sitter och säger?
Ja, vi tog ju in en spelare senast. Kommer inte exakt.
Vem var det vi tog in? Det var Daniel Tjernström.
Ja, just det.
Det har varit mycket rotation faktiskt senaste tiden i elvan.
Ja, håller vi på att göra research nu eller pratar vi? Jag tror jag håller på att göra research.
Vad menar du?
Jag tar fram vad hände med honom.
Ja, precis. Jag fick två lappar här. Den ena vägrar. Men då tar jag den här som vägrar släppa sig. Ja, det är den som vill bli dragen.
Ja, dra en målvakt nu.
Ja, det tror jag inte att jag har gjort. Vi har ingen aning om vem det här är. Fredrik Samuelsson.
Jaha, okej. Okay. På tal om Södertälje.
Ja.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fredrik Samuelsson kommer ju inte ta plats i hemmaborgen 11.
Nej.
Men duktig spelare på allsvensk nivå. Han kom ifrån Assyriska, tror jag att han kom.
Mm-hmm.
Högerback. Som var en truppspelare för ÖSK i början av millenniet. En pålitlig spelare som inte hade någon jättehöjd. Han har blivit, efter karriären så har han blivit ganska erkänd talangutvecklare, tror jag. Kan vara i Hammarby. Tror jag att det är så. Gick troligen tillbaka till Assyriska efter ett par tre år i ÖSK.
Han har fått sparken från Assyriska. Han har tagit över som huvudtränare när Tor-Arne Fredheim har sparkats. Ja. Sen så har han också sparkats från Assyriska.
Ja. Men jag tror att han är i talangverksamhet nu.
Ja, just det. Han är ju... I juli 2023 tog han över som huvudtränare i Hammarby TFF i ettan norra.
Jaha, okej. Okay. Det
är så pass.
Ja, de spelar mot Örebro Syrianska i ettan.
Mm.
Ja, men jag tror att han spelade för Assyriska den här matchen, kända matchen som vi har pratat om, kvalmatchen 99 på Bårsta. Mm. Och returen på Eiravallen med Nannskog och gänget. Så en stabil spelare som hade lite pojklandslagsmeriter och sådär när han kom. Men inga riktiga sådär spetsegenskaper vad jag minns, en bra spelare, men han petar inte Patrik Antonen som högerback i våran elva.
Just det. Han har gjort lite karriär här inom Hammarby då som ungdomstränare. Han 2017 blev han P17-tränare. 2020 tog han över P19. Han vann SM-guld 2019 med P17. 2021 tog han silver med P19 och 2022 ledde han laget till guld. Och 2023 då verkar han ha fått bli A-lagstränare helt enkelt då.
Han var alltså i ÖSK ända till 2027. Eller 2007.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Och
det,
nu poängterar jag att jag nu googlar jag. Ja. För er som tror att det här är fejkat. Så nu det här är en googlings. Han kom ju från Assyriska, precis som vi sa. Och gick tillbaka till Assyriska.
Precis.
Och han var i ÖSK då mellan 2003 och 2007.
Och han ska inte in i elvan.
Nej, det tycker jag inte. Patrik Antonen är ju han är ett väldigt starkt namn som högerback vad händer med honom i elvan?
Mm.
Det kommer krävas en del att putta på honom.
Du, nu har vi ett avsnitt kvar innan serien drar igång. Ska vi lova att vi gör en tv-special hemma i hemmaborgensköket nästa vecka?
Ja,
om vi, jag tänker att om vi säger det i podden, då måste vi göra det. Då kan inte vi förhandla bort det internt sen.
Genidrag.
Jag tänker
det här är det enda sättet.
Det enda sättet att få det att faktiskt bli gjort. Ja. Då bestämmer vi så. Vi ser lite halvt fram emot det här när mitt på dagen matchen imorgon. Vi ser mest fram emot TV-specialen nästa vecka. Så kan vi säga. Bra.
Ja. Sen är det ju massa annat som kommer hända inför säsongen. Kan vi påpeka också.
Ni ska väl smattra på med lite bilaga, va?
Nej, inte bilaga. Vi ska gästa i en och helg. Om man pratar printprodukt.
Nu är det nya tider.
Ja. Alltså då, när man gästar en och helg, då öppnas ju den heliga graalen av resurser.
Det blir,
det blir lite som att
det har aldrig trott.
Det är lite som när polisen säger att de utreder mord när det uppenbart inte är mord.
Ja.
Det låser upp vissa verktyg som man inte har tillåtelse att använda annars. I det här fallet så får man nycklarna till fotoavdelningen.
Oj. Då ser vi fram emot riktigt fina bilder.
Ja.
Ja, nej men det var bra. Då säger vi så. Och så är Hemmaborgen tillbaka i klassisk form nästa vecka.
Absolut, det lovar vi.
Vi lovar och svär på heder och samvete. Hej då.